men jag känner hur det kommer bli 13 i helgen. Så nu känner jag direkt att hur den perfekta raden, ja, det mumsas här nu. Alltså nu ska man ut i värmen snart och njuta, och sen imorgon, vet du, fy fan vad kul det här ska bli alltså.
Vi är sponsrade av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stryktipspodden. Blott den andra efter nystarten här. Vi är superpeppade. Jag är med Simon Dybban Lindell och Sargon Giganten Rya. Hur läget, jobbar?
Stort tack. Mycket, mycket bra. Jädra vad varmt det. Jag håller fasen på och folk klagar på att det är varmt alltså, och det är varmt. Eller?
Men man ska inte klaga.
Nej, man ska väl inte det.
Alltså jag det är riktigt varmt alltså, men jag, man måste se till att njuta av denna värme. Det är ju inte alltid vi har den så att säga. Och det är blandat med mycket fotboll också. Alltså det är ju, vi har ju liksom en magisk vardag nu, tänkte jag säga. Upp och ner mellan terrassen och altanen och liksom tvn lite grann. Alltså jag funderar på om man skulle installera en tv på terrassen, ja, tror man. Eftersom fotbollen tar aldrig slut nu liksom.
Exakt. Jag sa det innan att det var länge sedan jag kollade så mycket fotboll. Jag vet inte om jag någonsin har kollat så mycket, ja, fotboll som jag gör precis just nu. Det är liksom matcher från igår, började klockan 6 och så gick de hela kvällen. Man ser på 3 matcher samtidigt och det är hit och dit. Så det är...
Ja, det är härligt, härligt. Det var en intensiv första vecka här nu med matcher varje dag i regel. Och liksom Stryktips och Europatips. Det bara smäller liksom. Mm.
Men ja, det är väl det här vi gillar.
Ja, det är magiskt alltså. Det är bara njuta, det är det jag menar liksom. Det är bara njuta under tiden som vi har det här. Sen kommer hösten igen. Ja.
Man får se till att ha sådana cooling breaks som de har i fotbollsmatcherna.
Ja, det känner jag också. Det borde vi ha i dagens podd, för här jag sitter så att bara värmen bara trycker här alltså. Jag bara biter ihop nu liksom.
Ja. Jag bara biter ihop. Ja, men bra. Ja, förra lördagen så Bengan var ju nära. Hade Arsenal vunnit och de gjorde alltså 1-0 i 71:a minuten tror jag. Då hade det blivit miljoner. Men det blev det inte det.
Ja, men framförallt var det ju en sån kupong igen som vi pratade om, som passar då podden med vårt sätt att tänka och bygga system. Och det gör, man blir ju glad när liksom man sätter alla sina drag som man, du vet, man garderar de här stora favoriterna. Och man, som reken vi hade i podden där när vi pratade om den här West Bromwich-Brums, du var. Och så bygger man systemen kring mycket av de här. Och det var en sån kupong. Någon i stugan skulle ha satt den. Alltså. Vi var ju nära på 13 på överallt, kändes det som.
Ja.
Men att det ännu en gång slutar lite sådär som det har gjort många gånger. Liksom.
Ja. Nej, men vi brukar ju faktiskt, när det blir sådär 2, 3, 4 miljoner i utdelning, då brukar vi vara med rätt bra. Då är vi ofta, i alla fall minst, ja, väldigt, väldigt nära med någon fin 12. Ja. Och så blir folk, ja, kanske precis, ibland lite så här konfunderade när det är 20 000 utdelning och så har vi 9 rätt liksom.
Ja, precis. Ja, men det positiva där, då har vi våran timma som kliver in och hittar 13 med jämna mellanrum. Hämtar en hundra ribba och då.
Ja, så att här kommer man med i podden liksom. Man har haft ett långt, långt sommarlov här. Ni har blivit lite varma i kläderna. Och så kommer man in, så får man en storsåg redan efter 3 minuter.
Nej.
Hur fan ska jag överleva den här podden?
Jag tycker, ja, det är en liten komplimang, va? Du sätter ju vass alltså. Du sätter ju... Jag menar, när vi vevar med 7% till höger och vänster, då dyker timman upp lugnt och fint med 13 på raden, va? Och 180k in liksom. Det var väl så? Du vann väl något sånt? Var det det? Var det?
Jag hade ju... Innan breaket här så hade jag ju 388. K, tror jag,
ja, till och med. Du
var 604 på min 52 kroners, ja, andels,
du ser ju, varianter. Alltså, jag tycker ändå att vi kompletterar varann bra.
Ja, så är det. Jag spelar ju lite mindre system, så är det ju. Och då får man plocka bort några tecken.
Precis.
Men nu i helgen här så kunde jag inte hålla mig från att ta bort eller ha med Mallorca på på Europatipset. De var ju på 1%. Det var min lilla godisbit. Vinner de inte en på 100 dubban, tänkte jag. Det borde de göra.
Ja, det är så sjukt alltså. Alltså 1-2% var de på alltså.
Ja, ja exakt.
Nej, men har vi en ännu fin kupong här, dubban, inför morgondagen. Och vi valde ju att köra podden idag för att flera av de här lagen spelade på torsdagen då. Och då kändes det rätt att ha det med sig.
Ja, precis.
Jag tror det var sju lag.
Vi ville ha bästa möjliga förutsättningar och ge er som lyssnar den rätta informationen. Då vill man gärna ha hur den senaste matchen gick, så att säga. Och det var så många som spelade under torsdagskvällen. Så nu har vi väntat in. Nu har vi koll. Nu kan vi dissekera varje match här.
Och, vad säger ni, gubbar? Ska vi hoppa på kupongen?
Det tycker jag.
Vi gör det. Vi börjar med match nummer ett då. Norwich mot Manchester United.
Vad har hänt med United, giganten? Det gamla fina
ja,
United.
Ja, precis. Nu ska man väl inte hoppa för långt i ån och säga att de är supergrymma. Jag har väl gått lite för få matcher, men jag tycker ändå att jag ser tendenser nu. Nu är ju framförallt Pogba med från start. Och jag, på något sätt så upplever jag när jag ser Matic Pogba som sittande, om man nu ska få kalla dem det, så är det styrka. Liksom. Alltså om man tittar på deras högsta nivåer som de har varit i en gång i tiden. Och sen portugisen framför då, det är ju häftigt. Och Martial fick göra 3 nu senast. Så att, nej men jag tycker att Solskär, jag är väl en av få som alltid har gillat att Solskär har varit kvar. Jag upplever honom sympatisk och jag tror han kommer göra, jag hoppas inte att de gör som många andra klubbar och du vet ska hämta en Ancelotti eller någon sån här larva, utan han är, jag hoppas verkligen, och nu pekar det uppåt känns det som. Men Norwich då, lite roligt, de öppnar alltså återstarten med 3 hemmamatcher här och har då lagt 0-3-0-1 och nu väntar United, va? Jag har svårt att se liksom något annat än att United vinner den här matchen. Alltså man säger så här
också, det här är ju FA-cupen.
Ja, förlåt, det är inte ligan nu. Ja, precis, det är FA-cupen.
Norwich är ju, bryr de sig om FA-cupen ens, Norwich? Bryr de sig ens om och hur är det läget de är i ligan nu? Och
jag tror, men jag tror att de gör det med tanke på, du tänker att liksom de fortfarande stretar i om nytt kontrakt liksom, att de är...
Ja, det kontraktet är värt så otroligt, det är
absolut,
miljardkontrakt.
Absolut, men har inte liksom lite, om man säger, känns som att luften, de öppnar återstarten med 0 poäng, 2 hemmamatcher och alltså det känns liksom, det kan inte kännas bra nu liksom, för att det blir ju en färre omgång varje gång också liksom. Ja, nu kollar jag där. Ja, precis. Ja, men det är klart, du har ju rätt alltså, de har ju fortfarande den kontakten där lite grann, ser man ju. Det är 2 matcher upp liksom och nej, men det är klart att de måste, då känner jag också som du säger att han kan inte prioritera cupen. Han kan verkligen inte göra det. Sen har han då, de har nu efter då det här, de spelar mot den 27 här nu på lördag. Sen har de Arsenal borta och Brighton hemma och Watford. Så det är ju klart att de 4 matcherna där och sen West Ham hemma, där har de ju ändå realistiska chanser. Det får väl vara mot liksom både Brighton, Watford och West Ham, får man säga, eller hur? Och det är ju klart att de är all in på de matcherna. Så med det tänket så tror jag att det liksom United är ännu mer bombiga. Även om de också kanske gör en liten rotation.
Ja, men det lär de göra. Det som kan vara intressant här just nu, när strecken sitter som de gör här nu, så kan ju krysset vara intressant. 13% just nu på krysset. Norwich har ju faktiskt hållit ihop i slutet, innan uppehållet i alla fall, så hade de ju stadgat upp försvaret rätt rejält. Och spelar rätt många mer målsnåla matcher än vad jag är van vid.
Mm.
Men ja, jag tvåan känns väldigt stark. Eventuellt med en kryssgardering då. Om krysset är så lågt som 13% så är det ju, och en cupmatch så blir man ju sugen.
Liksom. Mm. Men det känns väl som att ettan och krysset sakta kommer och liksom jämna ut sig, eller till och med, tror du inte det?
Antagligen, ja. Jo, men det tror jag absolut. Men ettan är ju nästan 6,75 i odds på ettan och 4,55 på krysset. Men, men just nu känns det känns som United.
Jag håller med dock när det gäller att vill man då tänka på att det kan skrälla, så är det precis som du säger. För kryss är ju omspel, är det inte det? De reglerna gäller väl fortfarande, eller kanske de inte gör? Nej, det gör de kanske inte. Det är ju svårt att veta för oss nu. Jag har ingen aning vad som gäller alltså. För jag tänker på schemat.
Det känns ju som liksom att det borde gå till förlängning nu med hur läget är i världen.
Ja, jag menar
det. Upptryckt schema och så vidare, så att det borde inte bli omspel. Men det är en bra fråga faktiskt.
Vi får ta reda på det.
Inga lag lär ju vara sugna på omspel i alla fall. Med det tajta schemat.
Nej, men jag menar ju det. Det är ju...
Nej, precis. Det var lite som i Svenska Cupen igår. Det var inget lag som var jättesugen på förlängning.
Nej, exakt.
Precis.
Ja, men sen ska man ju komma ihåg att det är ju 5 byten också, så att även om ett lag roterar så kan de ju rotera på olika sätt. De kan ju antingen vila spelare helt eller ge dem x antal minuter också, så att det blir någon form av halvrotation, och det är väl lite där man ser nästan i varje match egentligen. Så att det blir väl inte riktigt de här superstora rotationerna säkert. Det är väl ändå en 3-4 dagar emellan,
ja, precis,
matcherna där. Men det är ju någon sån fruktansvärd värme nu, det måste ju vara varmaste vi får se på hela året.
Just.
Men United, de börjar få ihop det, känns det som. De har alla pusselbitar på plats. De har haft väldigt mycket skador, och den här som har varit med Pogba också. Man har inte ena stunden han med i laguppställningen, och han startar inte, och andra stunden han inte med. Och liksom, det är ju ett...
Precis.
Vad är det som händer där, Sagge?
Nej, men det är ju... Han har ju velat, han och hans agent, liksom Raiola, det är ju det saker som sker bakom kulisserna. Liksom. Nu har det ju sagts att han har varit skadad liksom, hela säsongen då. Innan corona slog till liksom, och nu är han fit for fight och är med från start, och jag undrar hur Solskär, vilket snack han har haft, för att nu är det ju slutspurten, och Uniteds uppgift är ju att säkra en Champions League-plats så de i lugn och ro kan bygga en ännu bättre trupp helt enkelt, och då är ju frågan vad Pogbas roll kommer att vara. Alltså det är jättesvårt att spekulera. Nu är han ju professionell i alla fall. Vill avsluta snyggt här. Så att det blir ju skitkul såklart när de... För nu överlappar ju. Nya säsongen drar ju igång ganska liksom... blir lite annorlunda.
Ja, det blir ett jäkla snabbt och tajt transferfönster där, om det ska hända grejer innan nya säsongen drar igång, helt klart.
Men totalt sett så tror jag att ju vi ser ett United som går mot att konkurrera med de absolut tuffaste lagen i form av Liverpool och City. Sen är frågan hur bra de blir redan nästa år. Det återstår att se.
Ja. Men sen också när vi snackar rotationer och så, United har ju en helt annan bänk att sätta in här. Jag antar att Mata och till exempel var på bänken senast, och
Fred på bänken.
Så det är sådana gubbar som kommer in.
Men jag håller med. Man ska hålla ögonen på den här matchen inför morgonen, för att den här kan vara... Nu är ju den 18.30 imorgon, vilket är lite snöpligt då, men då får man liksom göra den analysen som podden här gör, och jag tror att det verkligen är som Dybban säger här, att det kan vara en bomb liksom.
Ska vi spika United, eller ska vi...
Jag tog faktiskt bort krysset till slut.
Ja, men då gör vi det. Men så kan ju folk hålla koll själva. Går United upp mot 80% och krysset ser superfint ut, så får man väl plita ner det helt.
Ja, precis.
Snyggt. Jag hoppar vidare till match nummer 2 här då. Birmingham mot Hull.
Ja. Hull förlorade senast igen. Jag hade en superspik faktiskt i lördags. Hull mötte ju Charlton, det är superviktiga bottenmötet. Spikade Charlton 20%, boom 0-1.
Så jäkla fint.
Och nu är Hull alltså under strecket för första gången på den här säsongen egentligen. Och frågan är om de inte kommer stanna där också.
Ja, det är kris. Det är kris, det får man säga. Från att ha varit ett stabilt liksom mittenlag så har de bara rasat, sålde ut sina stjärnor. Och ja, det är ju jättesvårt det här med Championship att veta liksom vad som sker i klubbarna. Men här är det ju uppenbart att liksom det. Och det är lite samma sak här med, och de har ju med hårt schema och prioritera liksom, måste prioritera ligan. Varje match är en final i Championship för dem liksom. Och här är med intressant. Nu vet jag inte, Birmingham, de är väl ett stabilt mittenlag, va? De har väl liksom inte, de vill bara spela av säsongen, kan jag tänka mig. De behöver några poäng till. Ja. För att liksom, men de är trygga där liksom. Och ser man här är också jätteintressant nu, ser jag Brums just nu cirka 1,78-1,80 och 58%. Det kan ju också vara en riktigt fin spik i slutändan.
Ja, jag tycker att det luktar lite så. De har ju, ser man på lagen här, så har ju Birmingham ett par toppar då, den här Jucevic på topp som sprutar in en del mål.
Och de hade ju en trevlig start på omstarten här med borta mot VBA. Jag hade ett öga på den matchen väldigt mycket. Jag såg mycket av den och jag tycker att de stundtals liksom hävdar sig och har bra linjer mot de bästa lagen. Alltså det var en välspelad match liksom, där de inte såg ut. De såg alltså bra ut liksom.
Ja, men det är ett sjukt stabilt så här 4-4-2-lag bara. De har en bra grund att stå på.
Sen ska du veta att de hade ju i 90:e minuten. Jag hade ju eran gubbe där på en av dem, vet du. Och de hade då ett jätteläge i 90:e. Som då hade tagit bort egentligen. Det varit ingen vinnare skulle jag säga då. Med tvåan. Så här finns det liksom inte mycket som talar för Hall med tanke på alla faktorer.
Samtidigt Hall alltså 2 poäng sista 10 matcherna.
Ja, men det är en kris alltså. De genomgår precis, de genomgår en kris alltså. Det är så.
Ja.
Det jag ville säga dock här är ju också att med det sagt så är det ju så här att det här är ju typiskt en sån Bengan match liksom, att han vet att alla duktiga spelare spika Brums här. Och om förutsättningarna är så här med oddsen och sträcken, och då gillar ju han att kliva in och plita ner. För det är en sån här dold match kan man säga, nästan, som rensar bort kuponger om det inte skulle bli etta.
Vad är det du säger egentligen? Brums? Vad säger du?
Vad sa jag?
De spikar Brums. Eller vad? Ja, du hade något skönt
Birmingham.
Nickname för.
Ja, de kallas inte så, eller?
Nej, jag har ingen.
Nej,
Birmingham. Jag gillar det.
Ja,
Brums, jag gillar att det kommer på egna.
Ja, giganten, han kör, vet du. Han kör. Jag tror någonstans att jag har hört det, va?
Ja, men jag gillar det. Ja, vi säger så.
Precis.
Brums.
Precis. Nej, men det är väl inte mycket mer, utan...
Jag tycker det är en rätt stabil etta ändå. Så länge den håller sig runt 60% här, så är det absolut inte fel att spika av den där. Men
ja, men jag håller med.
Krysset är inte så intressant i så fall. Nej, som att köra
en gubbe.
Gubben här i så fall.
Precis.
Vad är det vi behöver? Vi behöver 5 hel och 4 halv sen i slutändan. Så att, det är inte fel att...
Är det poddens, eller vad då?
Poddens Örliga, 388.
Just det, poddens Örliga, precis.
Vi gör så, vi börjar med speaker och så kan vi gå tillbaka sen om vi tycker
vi.
Kupongen är för lätt.
Så gör vi.
Nästa match har vi stor match.
Jajamän, Leeds, Fulham.
Och där, nu hoppar vi av FA-cupen, nu är det Championship.
Ja, förra med Championship.
Okej, det är lite blandat och gott här alltså på kupongen.
Ja, precis. Det var första matchen bara, de här Norwich United i FA-cupen. Ja. Sen kommer det alltså ett gäng Championship-matcher, 4 stycken. Ja. Och sen går vi tillbaks
till FA-cupen, ja. Precis, så är det.
Amen.
Okej, men då har vi en toppmatch här, precis, i Championship här. Och jävlar, den här är ju osant avgörande. Det här är ju, vad fan, vinner Fulham här, då är det, då kommer Brentford och Fulham och jagar dem.
Ja.
Samtidigt och som vinner Leeds, så är det ju klart, kan man säga. Alltså, det skulle man nästan våga säga, eller hur? Alltså med 7 matcher kvar, de tappar ju inte 10 poäng liksom.
Ja, Leeds just kan ju göra det, men
ja, precis, de har ju visat det förut, ja.
Men det ser bra ut, kan man säga.
Precis.
Det är alltså tvåan i tabellen, eller de delar ledningen, kan man säga, med West Bromwich 71 poäng. Oh. Och trea ligger Fulham med 64 poäng. Så vinner Fulham den här, då har de bara 4 poäng upp till toppduon. Men de hade en tung förlust, Fulham, i återstarten här, i derbyt mot Brentford. 0-2 blev det, men det var avgjordes sent. Jag tror 1-0 gjordes i 88 eller någonting, och sen kom 2-0 på övertid. Så det var en tight match det där. Så nu har man
sent.
Inte råd att förlora igen, kan man säga, om man ska ha någon chans på den här direktplatsen till Premier League.
Jäklar då, det måste ha varit en väldigt liksom tight match där, och så lyckas då de avgöra på slutet. Så att kanske insatsen kanske inte var så dålig från Fulhams sida totalt sett då.
Nej, det var det. Och Leeds hade ju ingen rolig start. Torsk 2-0 borta mot Cardiff.
Oj, oj, oj.
De det börjar är guldfrossa, vet du.
Alltså, de chokar direkt där alltså. Ja, det är inte lätt när återstarten för många lag. Alltså, det ser man ju.
Nej.
Det ser man ju även ta Sheffield United, som alltså hade liksom, som gick så imponerande och hade självförtroende på topp i alla matcher liksom. Och nu liksom alltså, det har gynnat vissa lag och missgynnat vissa, tror jag. Det blir en sån effekt liksom, att de kommer tillbaka 2 matcher nu, 0 gjorda mål och stryk i 2 matcher liksom.
Ja. Nej, men jag tänker att såna här matcher lever lite sina egna liv, såna här toppmatcher.
Precis.
Och ingen publik nu heller liksom, så hemmaplansfördelen är ju nej, jag, om jag får välja lite med att gradera de här två, Birmingham eller Leeds, så väljer jag väl Leeds.
Precis, för de är ganska lika när det kommer till streck och oddsen och sådär. Men samtidigt så säger jag att man får nog också här då, den här matchen börjar ju 16 i alla fall. Och här kan man suga upp information, för att utifrån de här streck och oddsen, och skulle det fortsätta kanske gå ner på Leeds, så vet i fan om man inte måste nästan. Det blir sån här gratisspik, som vi brukar kalla det. Alltså det blir så bra streck så att man inte kan göra något annat liksom. Men sen kan det ju komma reaktionen. Det är ju kanske större sannolikhet att reaktionen kommer och att Leeds drar sig upp mot 1,90 grejer liksom. Det är ju
den känns riktigt svår. Man vet inte hur oddsen kommer studsa där.
Nej,
den känns jättejobbig. Så
vi får
absolut hålla koll. Det ska man alltid göra på hur oddsen ändras.
Ja, den får vi följa upp.
Ja, nej, men vi spikar av den och sen, eller vad säger jag, hillar av den, och sen rullar vi vidare till match nummer 4 istället då. Stoke mot Middlesbrough.
Vet vad som har hänt? Ja. Vet vad som har hänt i Ganten?
Ja. Du menar de har sparkat coachen eller?
Jajamän.
Ja. Och det har man ju liksom, en annan har ju suttit och väntat på det här liksom. Det är ju, vad fan, det har inte varit klokt alltså. Men vänta nu måste jag fundera lite här nu. Okej, okay, precis. Woodgate fick redan sparken. Nej, det här som Warnock ersätter, ja, precis. Woodgate, vår gamla liksom. Han hade ju en historia från Leeds och sen var han i Real Madrid. Han värvade som mittback till dig själv, alltså Real Madrid. Och sen floppade, och då skulle såklart Newcastle plocka in honom. Nej, det är inte klokt alltså. Och sen sadlade han om och blev tränare. Inget ont om Woodgate, men det är klart att när en klubb går så illa med den digniteten som Middlesbrough är liksom ändå, så fanns det väl inte så mycket att göra. Men det kom efter omstarten här, eller? Ja, de förlorade omstarten och då fick
nu.
Ja, det är klart. Lägger man omstarten med 3-0, då finns det inte mycket mer att göra liksom.
För nu är det ju kris i Middlesbrough. Nu är det alltså, de har samma poäng som Hull har, men lite bättre målskillnad då. Så det är det enda som skiljer dem, och degradering.
Alltså, då pratar vi Championship också. Och det här är en anrik Premier League-klubb liksom.
Mm.
Nej, så att... två, vad ska man säga här? Jag ska inte lyfta Stoke för mycket heller. De är ju tyvärr... De är tippade topplag och de har alltid en bra trupp. Och ändå liksom någonstans så blir det inte bra nog alltså. Ja, det är lite, jag vet inte. De är mycket luriga på kupongen, detta Stoke alltså. Så att här är alltså en jättesvår match. Men självklart ska Stoke vara favoriter va. Men här, Championship är inte lätt att gå igenom alltså. Det är tufft alltså.
Det kan man lugnt säga. Den är jättesvår. Och de fick 1-1 då borta mot Reading senast. Kvittera precis i slutet.
Ja, i 90-an, ja, precis. Och då var de ändå liksom, de var ju väldigt liksom betrodda borta mot Reading.
Ja, de var väl en liten siren då, som Bengt hade sagt, Stoke. Att det var bra värde på dem. De var lågsträckade.
Precis. Och det känner jag igen från tidigare kuponger liksom, där Stoke ofta alltid har varit ett jättebra värde att spika till och med. Men liksom det är ofta 0-0, 1-1. Det är väldigt sällan de vinner matcher liksom. Och man tänker, nu ska det lossna, men så gör det inte riktigt det. Så att jag kliver ur det där och börjar alltid gardera dem liksom, för att de är och här är det ju likadant liksom, alltså.
Ja, men oddsen har ju ofta varit på dem som att de låg 5-6 i
precis,
många matcher.
Precis. Precis så har det ju varit, va?
Och sen har sträckningen varit mer likt där de ligger i tabellen, om man säger så. Det har ju varit väldigt fin spik, ja, många gånger. Men precis. Det som du säger där, att det kommer riktiga jävla plattfall väldigt, väldigt ofta. Det ser man lite också på deras, om man jämför deras segerrad, om man säger jämfört med lag som ligger lite högre upp. Det är att de förlorar ju på tok för många matcher. De har vunnit ganska många. Men det är inte så många kryss där som gör att det är de där kryssen som jag kanske att man lyfter en 7-8 placeringar, ja, jämfört med de andra lagen som Millwall till exempel. De torskar ju inte matcher, utan de har ju 15 kryss till exempel.
Precis. Sen ska man säga också att vad folk många gånger inte vet om Championship, det är att nu pratar vi lag som Middlesbrough Stoke, och då ska man veta att det här, nu pratar vi bottenlag nästan. Det är ändå bra lag, Duvan. Alltså det är kvalitativa trupper alltså. Jag har sett liksom både Stoke och Middlesbrough. Alltså Middlesbrough till exempel ordnade ju omspel, tror det var mot Spurs. De var jättenära att slå ut Spurs ifrån ur UEFA-cupen. Så att de här lagen, de har ändå kapacitet och är det är en tuff serie, Championship, helt enkelt. Det måste vara en oerhört tuff serie alltså.
Absolut. Nej, så vad ska jag säga så här? Här är man inte sugen på. Nu är Stoke faktiskt översträckade för första gången på länge. Och det är man inte sugen på att hålla i handen.
Nej, men en fin, du ser kryss 2 där liksom, även ja, om man kanske ska börja med hel då såklart, men jag menar 28% och 20%, det är nog kryss 2 som är just
ja, jag ser framför mig målsnål och tight match alltså. Det här är ett av de här matcherna som, om man vill leta spikkryss,
ja, jag tänkte säga det också, ja, precis, för den som vill spika spikkryss, ja.
Men jag tror Bengan tror nog hårt på Middlesbrough idag, för Neil Warnock, vet du, det är en sån där gammal hjälte för Bengan. Han har någon på väggen hemma.
Ja,
han tog alltså upp Queens Park Rangers till Premier League säsongen 2010, för 10 år sedan.
Neil Warnock. Ja, härligt.
Ja, men ska vi våga oss på en kryss 2, eller ska vi...
Ja, det tycker jag. Den är ju översträckad hela baletten. Ja,
vi har många faktorer. Det är för högt sträcka detta. Vi har tränarbyte i Middlesbrough. Vi har motivationen borde ligga, kanske ligga hos båda för sig, men vi kör kryss 2. Det är superfina streck.
Verkligen.
Absolut. Vi rullar vidare i match nummer 5 då. Wigan mot Blackburn.
Blackburn fick en drömstart. Den gick jag... På en svår kupong så hade jag spik på Blackburn på någon kupong, kommer jag ihåg. Kanske borde ha gått hårdare på den, men det är ju inte lätt med Championship som sagt. Men de fick en bra start och det fick ju faktiskt Wigan också. Nej, just nu, jag vet inte. Den är imorgon klockan 16, så att det är ju mest bara att det är ju den här, alla tecken kan ju liksom just nu, det kan bli vad som helst, känner jag, och att man får avvakta och se startelver och se hur oddsen rör sig och vart värdet landar liksom.
Absolut, och om man ska våga sig på en halvgrej så skulle jag faktiskt välja kryss 2, för jag tycker Blackburn är rätt intressant i år. De har en hel del kvalitet, men helgardering absolut. Helgardering eller kryss 2.
Hur är det? Har de ett visst... Ja, de har häng också. Ja, just det. De går för det.
Ja, absolut. Ja, det är klart. De har ju en poäng bara till sjätte platsen.
Ja. De har verkligen tagit sig upp. Alltså, verkligen alltså.
Och under uppehållet nu fick de tillbaka en hel del spelare med.
Precis.
Så det var ju ett rätt bra uppehåll för Blackburn. Precis. Jag drar mig åt högerhållet här, men har man råd så kör på. Wigan är ju också ett klassiskt hemmalag. Nu spelar inte lika stor roll längre, men ska vi hela upp?
Ja, vi helar.
Det gör vi. Okej, kom vi in på Sheffield United mot Arsenal. Detta är Sheffield United, Sagge.
Nu är vi tillbaka på FA-cupen.
Och här börjar även söndagens match, va?
Ja,
jajamän.
Nu är vi på söndag. Jag tänker så här. Arsenal. Jag såg Arsenal borta mot Southampton. Det var liksom inga guld och gröna skogar på något sätt. Men de kontrade väl i stort sett bort Southampton. De kom på fina omställningar. Southampton hade väl lite mer av spelet. Men skit i det. FA-cupen. Det här är Arsenals enda chans att rädda upp den här
enbarmliga
säsongen alltså.
Ja, jag håller med. Fast det här är ju en tuff match alltså. Det är ju en jättetuff match med tanke då på att Sheffield United har lagt nu två matcher. Och de har haft två bortamatcher de har haft?
Sheffield United var ju då borta mot Newcastle,
just det. Och sen om starten, första matchet var Villa. Det där bortdömda målet, 0-0.
Tre
bortamatcher och 0-6 i målskillnad. Och nu får hemma, det finns ju ingen hemmapublik. Men nu blir det första hemmamatchen då. Och det måste vara ett revanschsuget lag här. De kommer sälja sig dyrt.
Absolut. Men så är det ju. Samma sak här lite. United. De har ju fortfarande häng liksom på de här Europaplatserna i ligan också.
Jag tror ett lag som Sheffield United, de är all in på FA-cupen. FA-cupen är alltså den är liksom det är en stor titel. Och jag tror inte coachen i Sheffield United och spelarna, de vill gärna gå vidare, tror jag, för att få en stor match liksom till sina fans och mitt i all tråkigheter som händer. Så att där tror jag, utan tvivel alltså, tror jag att liksom att det här är en jätteintressant match där man bör följa. Jag utgår från att Sheffield United kommer att ha en mycket bra startelva. Vilket jag ser framför mig här är att Arsenal kommer, många kommer nog gå på Arsenal. Men
jag tänker som jag.
Ja, precis. Nej, men det är inte fel. Jag vet klart att Arsenal har goda chanser också. Liksom. Det är en tuff match alltså. Jättesvår match alltså. Just för att Arsenal är ju inte det här topplaget som vi är vana vid. Alltså de ska upp till Sheffield och spela, och de är ju inte tillräckligt bra i år. När man ser till matcherna och prestationerna. De gör ju, spelmässigt är de ju jämna med många av de övriga lagen i Premier League. Liksom. Det är inte så att de liksom, det här gamla hedliga Arsenal vi snackar om. Och det glömmer man ofta liksom. Men här ser man väl ändå lite på oddsen att det är jämnare än det. Alltså, Arsenal brukar ju vara ännu mer hårdare spelade. Vad stod de i till exempel mot Brighton nu borta? Var det liknande odds eller hur? 2-20 grej, va? Det var 2,20. Jag tror.
2,32.
Ja, men det sjönk ju. Det var ju nere jättemycket direkt i inledningen. För att de startade, ja, för att de startade bra.
Det stannade på 2,32 på streaktipset i alla fall.
Ja, det stannade där.
Och sen sträckade det till 48%.
Ja, precis. Så det är något, något liknande här. Och jag menar Brighton-Arsenal, om jag ska vara ärlig. Det var ju en jämn match, även om Arsenal var kanske en aning bättre. Men jag tycker ändå det var en jämn fotbollsmatch, liksom. Mm. Så att här, sätta tecken här är just nu mycket frågetecken, alltså. Och då gör jag det enklaste när det blir så, och då sätter jag hel och så avvaktar man här. Men här har vi ju då grejen också att vi kan inte dra nytta av det här. Vi kan liksom inte dra nytta, utan här måste man göra sin egen analys och tycka vad tror man att lagen, hur satsar de på FA-cupen? För det är ju viktigt att göra rätt analys där. Annars kan man komma väldigt snett, alltså.
Exakt. Och man kan säga så här, i just FA-cupen, med cupmatchen också, där kan det hända lite mer saker. Ligan ställer man ju ofta upp med ett så bra lag man kan. Cuperna kan ju variera precis, mycket, mycket mer. Så här kan det svänga rejält i odds och grejer.
Så är det.
Ja. Om man antingen hela man, eller så gör man egen analys och går på den. Så, men det känns väl som att du snackar in en helgardering här egentligen.
Ja, jag tror man får göra det, alltså.
Vi gör det då. Vi tar djupt i fickan här och använder en del av krigskassan för att vara lite snålare på slutet här med tecknena. Vi hoppar vidare då. Match nummer 7 här, Leicester mot Chelsea.
Här är trean mot fyran i ligan, va? Ska mötas i FA-cupen här. Chelsea tog en riktigt fin triumf igår då.
Gjorde de?
Ja, det måste man säga.
Samtidigt som det kanske är lite avslaget från Citys sida, jag vet. De förstod ju liksom att det var... De lät liksom Liverpool fira i kavaj, kan man säga lite grann. De ville inte att de skulle få spela till sig.
Det var ju taktiskt egentligen. Ja, det är ju inte lika kul att fira i kavaj.
Nej, precis.
Så var
de tvungna. Nu satte de Liverpool i en situation där de var tvungna att träffas och samlas och ta fram t-shirts och... Allt det där kunde ju liksom, det hade ju Liverpool velat planera till matchen, du vet, så här, hyra lokaler och ordna och dona, och hela staden fick flyga ut nu i en normal arbetsvecka liksom. Det var oschysst.
Men vad var det för sjuka sekvenser på slutet där, när Chelsea, först hade de en boll på mållinjen två gånger om, och sen 5 minuter senare så blev det här när de hade typ 3 raka chanser, så slutade de med hans på mållinjen och straff och rött kort och hela balletten. Det var ju riktigt sjuka sekvenser på slutet. Och innan det hade City någon i stolpen här med 20 minuter kvar någonting.
Det där var en match som kunde sluta precis hur som helst, kan jag säga. Det var ju så, det kunde bli 6-7 mål också. Men man ska inte dra för stora växlar den matchen, helt enkelt, tror jag.
Nej, precis. Utan City tror jag liksom har kul och vill spela upp och få upp intensiteten och tempot inför vad som kommer då med Champions League. De är ju helt all in, även om det blir ett annorlunda Champions League nu, så det är det som är fokus för dem liksom. Och räddar säsongen ändå på något sätt om de skulle mot all förmodan vinna Champions League liksom. Det är ändå stort, det är ju stort som satan att vinna den, alltså.
För Guardiola vore ju en fin avslutning, om man säger. Jag vet inte om han blir kvar nästa säsong, men det är väl det han har kvar med City.
Ja, precis. Och så har då Leicester här då hemma nu mot Chelsea. Och Leicester har väl inte så där börjat jättebra. Kryss mot Watford och kryss mot Brighton hemma.
De har ju sett inte alls särskilt roliga ut. Jag vet att vi hade ett spel till man. Leicester-Brighton hade vi ju rekat Leicester.
Ja, just det.
Och det var ett trött match, alltså. Det var väl inte jätteorättvist att det blev 0-0. Leicester skaffade en straff i slutet, i och för sig, på en hands.
Ja, exakt. Den var lite lurig att de inte blåste för den.
Ja, den här hands-regeln är brutal.
Ja, exakt. Jag får väl säga att även domarna är lite ringrostiga nu efter uppehållet kanske.
Ja, men jag menar...
Hockvar.
Ja, jag fattar liksom inte... Jag förstår inte den hans regeln. Jag fattar inte.
Nej.
Kan du förklara?
Nej. Nej, man blir inte mer klok med, ja, men med
så
tiden.
Helt givna hands. De har handen så här som räddar så att bollen inte går på mål och grejer. Och det blir inte hands. Mm. Och de tittar inte var och... Domaren bara,
nej, precis.
Jag vet inte, varför har man var om den inte ska titta på den?
Ja, det är helt lurigt. Ena stunden så är det, ja, jag vet inte fan. Ja. Inte riktigt klok som giganten, brukar säga.
Inte riktigt klok. Men vad tror vi om startelva här? Det är också lite svårt. Hur ska Chelsea mönstra det här laget? Hur ska Lampard ställa upp? Jag kollade på...
Ja, de har ju matchen på onsdag mot West Ham, men Leicester har match på onsdag. Mm. Så det är ju några dagars... det är inte många dagars uppehåll visserligen. Så det är, nej, det är lite lurigt där.
Nej, det är svår match. Det jag är helt säker på att det kommer att vara två bra lag på plan här. Båda vill vidare. Mm. Punkt bara.
Mm. Mm.
Det är helt uteslutet. Så... Och du ser, oddsen är helt jämna, mer eller mindre. Det här är också liksom... Så man får redan på lördagen då, när man ska bygga systemet här, titta lite på sådana här faktorer som Timman nämnde här nu. Kolla spelschemat. Och, för det är ju så här också att tittar man på tabellen nu, nu flåsar ju femman och sexan båda de här lagen. Alltså det är ju 5-6 poäng nu till båda lagen. Så plötsligt har ju United med övriga lag inte bara fjärdeplatsen ovanför, utan Leicester har ju tappat. Och det är 7 matcher kvar, och Leicester, från att de egentligen var helt klara kan man säga nästan, så är de ju, alltså Champions League är lite i fara där med nu, med den här svackan de hamnar i. Och det är ju en katastrof att förlora en Champions League-plats, och det i sig är ju väldigt viktigt alltså.
Mm. Så kommer de då satsa all in på FA-cupen här egentligen?
Nej, jag tror att det kommer vara två bra lag, men vi har ju sett Brendan Rodgers, alltså han har ju också en ganska bred bänk liksom, och självklart kommer han och spela med x antal spelare som kanske inte är alltid från start i Premier League, men som ändå är duktiga liksom. Så att jag tror att Leicester, där kommer man se en rotation. Det kommer man även se i Chelsea. Så att det jämnar ut sig lite där. Och det är inte så att något av de här lagen har dåliga bänkspelare. Men kanske lite plus till Chelsea då. Skulle jag ändå vilja säga. Lite mer rutin som kommer in. Nej, det är svårt fortfarande. Svårt.
Leicester avslutar alltså med Spurs United sen, så det blir en väldigt spännande avslutning om det skulle vara så att de fortsätter att tappa lite mark här och de lagen efter tar igen lite. United har ett relativt lätt spelschema jämförelsevis om man överblickar det, så att det kan bli en riktigt, riktigt spännande avslutning här, som ska verkligen känna att det flåser i nacken.
Ja, just.
Men det med bänkar är intressant. Både Perez och Tielemans spelar på bänken för Leicester till exempel mot Brighton senast, så det finns ju helt klart spelare att gå runt på. Vad tippar vi då?
Giganten alltså, han lägger en hel, vet du.
Han lägger en hel, han har inte riktigt råd med på streams.
Han har råd att liksom trycka på en hel del hel, va?
Men känslan är väl lite efter Chelseas fina insats här mot City och eller den fina nystarten här, är väl risken att de kan bli lite översträckade också. Är inte det känslan, eller?
Ja, och det är klart att efter den triumfen så är det klart att att det kan bli mycket streck på Chelsea med tanke på att de vann då mot City. Jag vet inte, alltså. Det är en jättesvår match.
Då kör vi helt på den och går vidare.
Mm, precis.
Yes.
Och nu kommer vi till kupongens bomb, va?
Det ska bli spännande att se hur du löser den här rackaren.
Ja, men alltså det är ju
Newcastle City.
Kupongens bomb. Och då tänker folk så här, ja, giganten har rätt, tänker de, va? Det är ju City liksom, tycker de. Men jag sneglar ju faktiskt på andra sidan. Nej, skämt åsido. Alltså det är lite löjligt. Alltså nu får man ju liksom kolla sträcken och kolla åt sen. Alltså nu måste man ju spika City. Så som sträcken ser ut nu, Duvan. Alltså oddset, om det då står det 1,15 borta liksom, borta mot Newcastle, det är ju inte klokt alltså. Va? Det är ju helt, alltså oddsen är ju helt skeva. Sen kan man väl tycka att procenten är mer korrekt här liksom. 70%, det är klart att de ska vara klara favoriter. Kanske en aning lägre, 66-67 kanske. För att jag menar, underskatta inte Magpies för fan. Vi har ju fått en jäkla fin start här i återstarten, om man säger, med fyra pinnar. Och man kan väl säga så här, Newcastle är helt all in på FA-cupen. Det är vi ju överens om.
Mm.
De har inget annat att fokusera på, och staden, fansen törstar efter en sån här The Miracle liksom.
Men det... Var det en eller två säsonger sedan de slog City på, ja, på hemmaplan? Ja,
förra säsongen.
Det var förra säsongen.
De vände. Det började med att City gjorde 1-0 bara efter liksom ganska direkt i matchen. Och man tänkte nu sticker det iväg liksom. Men du vet, detta Newcastle, vet du. De viker sig inte så enkelt, vet du.
Nej, det var riktigt sjuka scener.
Och lyckades komma tillbaka och vända och vinna med 2-1. Så att, nej men här får man, nu får man ju se omsättningen imorgon, för att här är det intressant. Kommer Citys procent öka eller minska? Det, alltså 1,15, det är ju löjligt. Alltså det är ändå, de ska upp till norra England.
Ett folktumt St. James' Park,
ja,
jag vet
inte. Det är klart, det är inte positivt, men däremot det är ändå St. James Park, och att ett lag som Newcastle som älskar den här typen av match liksom, en utslagningsmatch i FA-cupen, kvartsfinal, Dybban, alltså det här är stort för Magpies, spelarna, hela truppen, och våran, vad kan man kalla honom, jag kan inte de här orden riktigt, men tjej, vad fan,
shake,
nej du vet, när man är, när tjejerna tycker att han är attraktiv. Vad säger man? Vad sa du?
Tjejtjusare.
Ja, precis. Steve Bruce.
Jag trodde du skulle börja prata om den här tjejken som skulle köpa laget och grejer.
Nej. Jag var så imponerad över denna gosiga man. Alltså, han coachade laget nu senast. Solbränd. Och en fin sån silkeskjorta. Var i blått, vet du. Han var en riktig sån gentleman. Alltså... Och det, så
men
det,
du, ja. Ja. Det är ingen LCHF-diet på Steve Bruce direkt.
En vad?
LCHF-diet.
LC. Det här förstod jag inte vad det betyder.
När man inte äter några kolhydrater, men det är ingen diet på Steve Bruce då, om man säger så.
Nej,
han
gottar ju en hel del, det får man ju säga liksom. Men jag tyckte att han var så otroligt fräsch här i matchen alltså. God mage, fin skjorta, fin solbränna. Jag tycker ändå, alltså så här är ju Steve Bruce är ju, alltså det är lite, länge har de varit med. Likadant, du nämnde Warnock förut, Dybban. Alltså ja. Det här är ju gubbar som tas hand om Premier League och Championship. De här gubbarna, de kommer ju för evigt ha någon tränarroll någonstans, är du med? Och likaså när han fick Newcastles uppdrag då, det är ju i brist på att Ashley, ägaren, liksom är stenhård och vägrar hämta något så här. På det sättet får man ju ge cred ändå till honom liksom, för att Steve Bruce är ju en god gubbe liksom. Han gör sitt jobb, han har inga problem med den engelskan, och han kan liksom England överlag, han har mycket erfarenhet och rutin. Sen var det väl inte där fansen eftersträvade då när han fick posten. Man hade velat ha liksom mer satsning liksom. Det skickade ju en signal ungefär var vi också låg liksom. Alltså vi hade inte så stora ambitioner efter Benitez. Och med det sagt tycker jag att vi ändå har gjort en helt okej säsong nu. Vi är inte med i botten, vi är klara för nästa år.
Alltså om man säger så här egentligen, har inte Newcastle i stort sett, ligger de inte nästan på topp av vad man kan förvänta sig.
Jo,
om det hade rankat så här 1-5 och hade hoppats på Newcastle, så är det här uppe i
högsta nivå. Ja, det är maxutdelning. Men det är inte bara alltså, de duktiga analytikerna och duktiga som kan fotboll. Det är mer placeringen i det här fallet nu. Okej, kontraktet är räddat, det är viktigt, men ser man sett till kulturen och framtiden, så är det en besvikelse liksom, att man det har varit en mycket destruktiv fotboll, och det är det som stör mig mycket liksom. Ska man ta steget upp, då måste man börja, ja, inte som AIK då leker att de ska hålla på och börja bli ett attraktivt lag, va? Men jag hade hoppats ändå på en bättre fotboll totalt sett. Så att det blir spännande ändå nu inför nästa år att se vad som händer då, om ägaren är kvar och om vad planerna med Bruce blir. Och,
En grej som vi brukar kolla på emellanåt också de gångerna jag varit med, det är ju det här med expected points-tabellen. Ja. Och då ligger ju faktiskt Newcastle hopplöst sist. Ja, de hade 25 poäng där, de har 39 i verkligheten. Ja. Så det är alltså 14 poäng mer i den här modellen.
Och så är det faktiskt.
Som är såklart inte helt korrekt alltid, men
det är en fingervisning. Precis, och tittar du på det du nämnde nu och jämför lag som Aston Villa, Bournemouth, West Ham, Watford, Brighton med Newcastle, så vet i fan om Newcastle är ett bättre lag alltså, även om vi nu har då mer poäng.
Nej, men det är lite det jag menar, att spelmässigt har det inte sett bra ut, men
nej, precis.
Man ska ju inte underskatta ändå att poängen har tagits.
Precis, så är det ju.
Det är väl absolut det uppdraget som Steve Bruce har fått den här säsongen. Håll kvar laget i ligan bara. Ja, skitsamma.
Ja, exakt så är det. Exakt så är det. Ett mellanår. Men med det sagt så menar jag att det blir intressant då inför nästa år att se vad kommer lagets ambition att vara. Ska det bli ett liknande år, eller kommer man få se lite roliga nyförvärv in, lite etablerade namn? Där Benitez var ju på väg in i det, och det är därför han klev. För att han inte fick då liksom bygga vidare på det som han hade på gång.
Mm.
Och sen är ju frågan, våra gubbar som har varit bra i år då, alltså sådana som kan explodera, som Almiron och Sant Maxim och jag menar, nu ska vi hålla kvar de här gubbarna också. Och få in...
Ja, det är inte alltid varit det lättaste.
Nej, precis.
Och med det sagt så kan Newcastle börja fundera på nästa säsong. Redan på måndag. För de åker ut mot City.
Det tror jag. Jag håller med om att är det 1,15 och 70%, alltså då är det riktigt bra spik på City. Men här har jag... Ja, giganten har sina idéer här alltså, för att få bort majoriteten av kuponger, om man säger så.
Mm.
Så är det med
intressant att följa detta. Match nummer 9.
Ja.
Watford Southampton.
Ja. Och då är vi tillbaka till Premier League här plötsligt. Det är en jäkla blandad kupong här. Man blir helt förvirrad alltså. Det hoppar mellan. men det får vi ju acceptera alltså. Ja, men då har vi Premier League. Och här måste man säga att det här är ju en måste match nu för detta Watford, va? Alltså det här är ju... Saints får man väl ändå betrakta som klara, Dybban, va? Även om de självklart inte kommer att ge bort något gratis.
Så det ska mycket till om Bournemouth ska ta 10 poäng till. Efter att ha sett dem här nu i ledande matcherna.
Ja, vänta nu. Ja, precis. Precis.
Jag tänker på jagande lag bakom.
Det
finns ju inte en chans i världen.
Nej, och det gäller ju Villa med, va? Alltså man brukar ju säga, vad är det? 34-35 poäng, Dybban, va? Så är man klar, va? Och är det 7 matcher kvar? Det är inte så att både West Ham och Bournemouth eller Villa, 2 av de här lagen vinner ju liksom inte 4-5 matcher. Va? Det, så är det ju. Men med det sagt så kommer ändå Southampton inte ge bort något gratis. De kommer till Watford avslappnade. Men jag menar Watford. Jag tycker här kan man faktiskt ta ställning. Om man är ute efter då som giganten då, som vill bli ensam vinnare, Alltså att man bortser lite från streck och procent och så vidare och titta enbart på det sportsliga och väljer hårt och tro på Watford. Alltså de ska ta sin en trea här, punkt slut. Och det är en ganska skönt drag tycker jag. Det är en trevlig spik, även om det är en väldigt högrisk spik som vi säger då. Så bygger man en kupong för de som vill vinna miljonerna, då tycker jag att det är en riktigt skön. Så jag lägger alltså just nu utgångsetta bara, pangbom bara.
Vi har alltså hemmalaget startar på topp med en supertaggad Welbeck mot Southamptons skyttekung Danny Ings.
Welbeck. Nej men alltså vi har ju faktiskt sett Watford ändå göra en hel del bra jämna insatser mot många lag. Nu efter återuppstarten så snöpligt så släpper de in 1-0 i typ 89:e va mot Leicester, men gjorde 1-1 på tilläggstid. Och nu igår då en snöplig en jämn match mot Burnley som slutar 1-0 förlust. Nej men jag menar, föreställ dig själv att vara i Watfords korridorer nu inför morgondagen. Jag menar, det är klart att de är all in. Alltså, ibland så vill jag liksom tro att det här, den viljan och den motivationen och att det är liksom, de borde ha en större vilja att vilja vinna.
Alltså de hade ju 9 poäng på första 17 matcherna, ja. Och nu på senaste 14 så har de 19 poäng.
De har spelat upp,
så att de hade den här jättetuffa starten, om du kommer ihåg det.
Precis. Jo, det vet
de inte kunde få med sig poäng.
De var ju helt avsågade och sen hittade en sån rush, för de har ju en del kvalitativa spelare, alltså de har ju det, men nej, men alltså det här får var och en själv göra en bedömning på. Jag kommer nog på någon kupong som Gigantens 5, ja, alltså jag kommer nog köra en spik på någon av mina system alltså. Mm.
Men vad ska vi göra nu då? Ska vi hitta spiken? Vi kan ju spika, så kanske vi har råd att hitta upp någonstans här sen framöver.
Det tycker jag vi gör.
Motivationsetta.
Ja. Mm. Match nummer 10 här då, Bristol mot Sheffield.
Nu kommer det ett par matcher Dybban. Alltså alltså man är ju helt borta i detta championship. Det är ju inte klokt det här alltså. Jag menar man blir helt förvirrad liksom. Nu har Bristol City hemma mot Sheffield Wednesday. Och då ska liksom det ska vara en rak, alltså samma odds liksom. Men Bristol är sträckat 46 och Sheffield 28. Alltså det är ju lite märkligt alltså hur oddsen och sträcken rör sig i såna här matcher alltså. Det finns väl ingen logik. Ja. Alltså det är ju liksom två, alltså förra veckan så snackade de om Bristol City som ett eventuellt playoff-lag och ja, skitsvårt för det alltså.
Bristol City var inte särskilt bra innan uppehållet och inledde med en 3-1-torsk mot Blackburn. Har inte sett så där jättebra ut den säsongen. Alltså just det här med om vi pratar om hur många poäng man borde ha sett, hur spelet har sett ut och så vidare. Så Bristol City är inte ett lag som ska räcka till playoff. De har ju fortfarande hyfsad chans här nu, men jag är väldigt tveksam. Jag gillar inte det här laget riktigt. Och just nu då, det är Bristol City. Det är alltså helt jämna odds, Bristol City och Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday kan spela utan press, de bara kan gå ut och ha kul nu.
Ja, alltså till de här sträckan så är ju vi i stugan kan ju inte göra något annat än att liksom, här är ju en jättesmaskig kryss 2 liksom. Det här är ju en sån här situation jag pratar om som många liksom missar då. Att det inte bara handlar om att ha kunskap om lagen så, utan även ha kunskap om det här med odds och streck. För att här är ett sånt här läge, det är för bra läge. Alltså ettan går inte att ha, den är för dålig. Sett till nästan 50% och ska stå i 2,70 dyvan.
Om man ska köra en liten skola här nu då, så de är nästan sträckade 50%. Det innebär alltså att svenska folket värderar Bristol Citys odds till strax över 2 gånger pengarna, ja. Medan Svenska Spel oddsättarna värderar Bristol City till 2,70.
Ja.
En väldigt stor skillnad.
Ja.
Och om man spikar Bristol City nu, då spelar man egentligen Bristol City till 2 gånger pengarna, när man egentligen får 2,70. Det är så vi menar.
Ja, exakt så är det. Och det man ofta kan liksom förlita sig på, det är ju de här oddsen, för marknaden idag är ju så pass alltså internationell, alltså oddsen ljuger sällan. Är det du, Ivan?
Så är det. Så är det. Man, oddsen är ofta bättre än folks magkänsla, om man säger så.
Mm. Och det här betyder ju inte då att Bristol inte har chans att vinna. Det är man ju medveten om att det fortfarande finns. De är ändå sträckade liksom nästan upp mot 50%. Och står då i 2,70. Så det är ju, de vinner ju ändå sånt, alltså en på tre ungefär. De vinner ju, så att det kan ju hända. Men det är inte relevant liksom, utan när man får det här läget. Svenska folket tror 50% att de ska vinna. Vi går emot, pang, boom, kryss 2.
Ja, men det är riktigt, riktigt sjukt. Man är liksom, Sheffield ligger 2 punkter lägre till och med på oddset där.
Precis.
Och sen är sträckade till 28%.
Ja, det är riktigt sjukt alltså.
Fascinerande. Ja, det är ändå 3 miljoner omsättning.
För den som är riktigt järv, så är ju faktiskt den tvåan också, för den som är riktigt järv liksom, och orkar spika, för den är så jäkla bra sträckad liksom.
Mm. Ja, men vi kör kryss 2, jag tror vi har råd med det.
Jajamän, vi är uppe på 3,24 nu, så
ja.
vi har gått om kulor i kassan.
Mm. Och vi fortsätter.
Så hoppar vi vidare.
Ja, och nu kommer du en lika sjuk...
Kolla!
Det här är ju häftigt alltså, för jag gillar när jag ser såna här matcher på kupongen, för jag menar... Men det här kan man ju undra också.
Det är ju ännu sjukare.
Ja, alltså, vad fan händer, tänker man liksom. Men det är ju bara tack och ta emot liksom. Sen kan man ju, om man vill då, för det här är ju ändå en större favorit då. Nottingham är ju liksom ändå favoriter, väldigt klara favoriter att vinna den här matchen. Men här, alltså det är ju ett kryss 2 eller kryss 2, alltså för den järva. Och jag tror faktiskt här att oddsen inte ljuger. Jag tror att Nottingham är också ett sånt där, vi pratar lite om det här med expected goals och sådär, att visst, Nottingham är ett topplag, men jag är inte säker på att de är så bra, alltså jag tror att inte de är väldigt, förlorar sällan matcher, men vinner inte jättemånga matcher heller.
Ja, men det har du rätt i.
Och även om de har gnetat på och tagit poäng både hemma och borta. Och det är klart att
de hade väl framförallt en liten rush där, kanske inte sista 5-6 omgångarna, men där i, som säger, mitten av serien hade de väl en rush när de var helt oslagbara, om jag inte missade.
Ja, absolut, det är så var det. Och det är klart att jag tror att jag brände många kuponger på det här Nottingham, för det var ofta så här situationerna såg ut, man orkar inte sträcka dem liksom, för det är så jäkla dåliga procent och odds liksom, va? Men, och här har vi ju också en sån här match som jag gillar, för att här ser man ju om folk som gör kuponger och tittar på tabellen, det blir otroligt många kuponger som spikar någonting här utan att ha kunskap liksom. Så att få in, och möjligheten att få in då 19 eller 15% på Huddersfield här är ju smaskigt liksom.
Huddersfield alltså åkte alltså ur Premier League i fjol, och nu är de inte långt ifrån att åka ur en liga till. De har en poäng till godo på Hull under strecket, men de har ju en alldeles för bra trupp för att åka
precis,
ur.
Precis.
Och de hade en rätt bra period precis innan uppehållet, sen gjorde de en lite sämre insats nu då senast mot hemma mot Wigan, men det är ju som
de
sagt...
De är kapabla liksom, de har kapacitet liksom.
Absolut. Och här är ju både krysset 2 och mums filibabba. Alltså. Det här är godis. Mm. Jag tycker att vi måste bara köra på kryss 2 här. Det är så det är.
Mm.
Ja, verkligen. Vi behöver inte övertyga någon jury för att få spela kryss 2 i den här matchen.
Nej.
Vi gör så. Sen går vi in på gigantens favoritområde.
Ja. Mm.
Allsvenskan och AIK. AIK Malmö, de spelade igår senast.
De spelade igår. Och AIK-fansen var glada. De tänkte att vi är bättre än vad många tror efter Bayern-triumfen. Och sen 0-1 på Malmö stadion. Och allt var glamour.
Det var ruskigt nära 2-0 där med inledningen faktiskt. Okay. Man hade den i stolpen.
Och sen kom verkligheten sen... i fatt då, eller?
Ja, det får man ju verkligen säga.
Sen Christiansen och MFF smackade in fyra bollar och det var massa röda kort på AIK. Och jag tycker ändå att alltså, här har vi också, de har ju ändå startat med 6 poäng. Så att poängen har de fått med sig, men återigen då så har de spelat nu ytterligare en match i cupen, och tittar man liksom detta AIK, det var inte länge sedan de var svenska mästare, har liksom släppt in, vad är det, 8 mål då på 3 matcher, eller om man säger, mot Norrköping och Malmö FF. Alltså ett AIK som har varit erkänt att släppa in minst mål i allsvenskan varje säsong typ. Så att jag menar på liksom att det är någonting som inte stämmer, och det är klart att de är tillräckligt bra för att liksom vara med i topp 7-listan. Sen är ju frågan vart de landar då, va? Men jag tror att man måste acceptera att det här är definitivt en mellansäsong. Det kan bli mycket turbulens också. Frågan är till exempel, kommer Norling vara kvar säsongen ut? För det som sker idag på plan, det är liksom inte Norling. Det är inte han.
Norling var ju inbjuden. Han fick åka ner till Glenn Strömberg på studiebesök här i Bergamo, va? Tog med sig Atalanta-fotbollen hem. Men han lyckades inte implementera den här offensiva, utan mer det defensiva som Atalanta.
Precis.
Nej, det är så sjukt.
Nej, det är humor alltså. Så att vi får, och här då, nu har vi den här, det är ju ändå en häftig match, AIK och MFF, allsvenskan, publikfritt. Alltså jag kan inte annat än att hålla MFF som klara favoriter alltså. Och det ser man ju även här, men titta på sträcken och så alltså. Det är ju nästan jämna procent på den här matchen.
Det vi kan ta med oss här nu då är att Christiansen
han
är avstängd.
Ja,
ja,
och det är ett stort
och man kan säga att han har ju varit
allsvenskan,
helt överlägsen i Malmö och i hela allsvenskan. Ja, han har gjort trots att han var utvisad efter en halvtimme mot Varberg, så han gjort 5 av lagets 9 mål hittills som mittfältare. Det ska ju inte bort. Ja, verkligen. Och det är inte det är inga gris på heller, att han som mot Mjällby, han drar ju dem från 30 meter liksom, skruvar in. Alltså det är mål som man gör själv på egen hand och grejer. Så,
det är en allsvensk superstjärna liksom.
Så det ska vara intressant att se hur mycket han betyder den här matchen. Jag har lite svårt att värdera det just nu faktiskt.
Ja,
Toivonen kan komma in.
Han kan göra comeback nu.
Tror du att han är klar med sin försäsongsträning nu?
Ja.
Det är fascinerande det, tycker jag, hur lång tid spelare behöver på sig för att komma i form liksom. Det var som Syre sa, vi diskuterade lite igår. Det är som att så fort en spelare blir klubblös eller mellan 2 kontrakt, då tar han semester, och sen så behöver han, när han blir nyanställd, då behöver han en månad på sig att komma igång för att kunna göra det nya jobbet liksom.
Ja, det är
väldigt fascinerande. Det gäller ju inte alla spelare, men det känns som att det är väldigt många som måste komma i matchform månadstid.
Precis.
De kan inte ens spela 20 minuter liksom. Det är helt otroligt.
Ja, det är mycket tester. Men, det är mycket tester de genomför, vet du. Så här fystester och det är väl ribban som har lagts från fysavdelningen liksom, att man, kroppen ska reagera på ett visst sätt liksom.
Ja, men menar om du är Ola Toivonen och ska hem till allsvenskan, men skulle inte du vilja vara i din livsform då liksom? Man ska tillbaka, man vill väl leverera.
Det var lite dålig jämförelse för att vissa är naturbegåvade, va? Vissa behöver inte träna liksom. Du vet, kommer du ihåg gamla Serie A liksom, de som rökte cigarett och sen gick in och sen bara klev in på banan och gjorde 2 och klev av, va? Och tog en cig igen och... alltså där, i det facket skulle jag väl ändå sätta in giganten, för han behövde liksom inte, du vet, det var bara knäppa på fingret när de behövde honom, va? Otränad, spelade ingen roll, va? Ont i ryggen. Han stod still, mötte upp bollen, pang, boom, upp i krysset eller en assist.
Men Toivonen är inte giganten, det är ditt helkomma.
Ja, alltså där måste nog, typ fysläkaren, han skulle inte behöva titta på mig ens, han skulle skicka ut mig en bara. För att han känner av liksom. Det är inget att kontrollera liksom. Medan de här vanliga fotbollsspelarna, där sätter man vissa krav som måste klaras av på fystesten.
Det är inte som hockeyn, Timma. När man bryter benet så har man klart, man har gips så går det inte. Men efter en vecka på kryckor, då kör du 15 minuter.
Då får man klartecken liksom.
Ja. Ja, nej, men lite så. Nej, men de intervjuade ju Goitom också efter matchen där. De pratade lite om deras defensiva spel när de spelar man-man och hur uttröttande det var. Det lät ju på honom som att de redan nu var väldigt trötta på att spela det här spelet rent fysiskt och rent mentalt också. Mm. Och det såg man ju faktiskt på Malmös mål också, att det öppnades ju upp enorma luckor när de fick till sina kombinationer också, när de tappade markering AIK.
Det är det som är lite roligt liksom, att man har spelat ett visst sätt i flera år och så har man en trupp och man ska plötsligt i Sveriges högsta serie göra en väldigt alltså enorm förändring i sättet man spelar. Och har man då en trupp på 25-27 fotbollsspelare, så måste det ju vara, du måste ju liksom titta på vilka verktyg du har i truppen. Du kan inte bara säga hej, nu ska vi köra man-man till 25 gubbar när du har tre smarta fotbollsspelare i truppen. Och 22 stycken liksom random gubbar liksom som är bra på delar av spelet liksom, men det är inte klokt alltså. Det här spelar man-man hela laget, det kräver smartness alltså. Det kräver att alla begriper vad varje gubbe ska göra, och de ska, man kan inte införa det om man inte har de verktygen helt enkelt. Det är ju inte klokt alltså. Jag blir nästan upprörd att det sker på den här nivån. Det är liksom division 3 test liksom. Det kan man inte göra i allsvenskan, och speciellt inte ett lag som AIK som normalt sett har höga ambitioner. De har ju sålt ut hela flaggan liksom, tänkte jag säga. Det är ju inte klokt alltså.
Det är rätt kul. Jag har ju spelat fotboll i många år, och allt så har kommit in, man har varit med om lite nya tränare här och var, och alla testerna så här 3-5-2, och det har varit liksom, och det har alltid gått så här 2-3 omgångar in i serien, så har vi bytt tillbaka till 4-4-2 bara rakt och fint. Det går alltid åt pipan liksom. Mm. Ja.
Men det är intressant, för att där du säger nu, där ser man den stora skillnaden mycket på internationell fotboll. Där, du vet, om du tar Spanien, Holland och de här lagen, du vet, där kan man spela 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3, alla de här varianterna. Där spelar det ingen roll, för där är grabbarna skolade. De är så pass intelligenta, så de kan alla setups. När tränaren säger att idag spelar vi 4-3-3 offensivt, då vet varje gubbe vad man ska göra. För att veckan efter, nu är det 4-4-2, nu gör vi det här. Det är därför du ser när många lämnar allsvenskan att de är helt vilsna liksom. Ett år, två år utomlands, kommer tillbaka till allsvenskan. Ett år, ta liksom den här gubben, ta Erdal Rakip liksom. Vad fan hände där liksom? Va? Hamna i Benfica.
Vet inte, sen fan. Tillbaks på bänken i Malmö.
Nej, utan utlånad efter att inte gjort en enda minut i Benfica typ. Utlånad till Roy Hodgsons Crystal Palace.
Ja, just det.
Och sitter där utan att göra en enda minut. Och sen till MFF-bänk. Jag menar, vad fan, alltså, vad är det? Borde man inte liksom börja ifrågasätta varför det blir så här med för många spelare i våra allsvenska? Du har ju även Kujovic. Kujovic resa är ju helt banal, den är ju helt sinnes alltså. Skyttekung i allsvenskan, SM-guld med IFK. Och sen 2 eller 3 år helt vilsen ute i Europa. Så att, men med det sagt, AIK, MFF, min utgång så här är kryss 2. Jag anser totalt sett att AIK är för dåliga mot liksom kvalitativa lag liksom. Nu ska jag inte förringa Bayern här timman då, men det är ju uppenbart att Bayern har bekymmer också. Det är ju inte...
Ja, de är verkligen inte kommit igång. De är långt ifrån godkänt än så länge. Sen tycker jag ändå, vi var ju ganska hårda mot AIK, man måste ändå vara imponerad av de unga spelarna, Tihi och Strannegård de här, för de är, och Hussein, de har kommit in och gjort ett jäkla fint jobb och en frisk fläkt.
I AIK, ja. Absolut, han Abraham och absolut, alltså det är ju alltid kul med unga spelare, men man måste vara konsekvent när det gäller liksom våran högsta serie. Spela unga jättegärna, men man kan inte hålla på och kasta in unga för skoj skull, för att det är någon slags businessverksamhet, för det är ju där det handlar om för mycket tyvärr. Man varje klubb vill hitta en Haksabanovic. Halmstad, pang, boom, 40 mille. Och det är där de bygger sina verksamheter på lite för mycket, va? Det sportsliga har liksom Det är tråkigt bara. Jag tycker det är synd liksom.
Vi får se. Tiden får utvisa om det var ett bra drag eller inte.
Vi avslutar med de svenska mästarna.
Ja, hemma mot ett mycket imponerande Nanne Bergstrand och Kalmar FF. Nej, alltså jag brukar säga så här i Allsvenskan, det är viktigt att förstå att när man pratar en favorit som Djurgården här till exempel, favoriter i matcherna överhuvudtaget, det betyder ju liksom att gillar man favoriten, då ska ju det laget alltså vinna matchen, och det betyder oddsmässigt att det är minus 0,5. Alltså det laget ska alltid göra ett mål mer, annars är man körd. Och allsvenska matcher, det här med minus 0,5, det är otroligt tufft att sätta alltså. Det är inte lätt alltså i allsvenska matcher att liksom göra det här ett mål mer än motståndarna. För det är så pass jämna, ofta är det väldigt jämna lag, jämna matcher där underdogsen i allsvenskan, som i det här fallet Kalmar FF, de flesta lagen är skillade på den defensiva organisationen. Som Kalmar den här matchen, det är klart att deras ambition är ju att komma hit och göra precis som... Vilka var det som gjorde det? Kom hit. Jo, det var väl
Örebro,
ja. Örebro vann till och med, precis.
Jajamän.
Och det var lika så Varberg borta mot Malmö FF, va? De är ju supernöjda med en pinne, liksom. Alltså, det är liksom bonuspinne, bonuspoäng, liksom. Så att de går ju ut på plan med inställningen att alltså jag ska inte säga inte vinna matchen, men de är nöjda så länge det står 0-0, för det är det som öppnar upp och ger möjligheten för dem när favoriten stressar, när de inte får in ledningsmålet. Och så länge det står 0-0 är de också nöjda. De tar gärna 0-0 och åker hem. Och sett till, nu ligger ju den här precis på gränsen. Alltså Djurgården just nu är en helt okej spik. Jag skulle säga att det ligger ganska rätt nu. Men man ska vara försiktig med en sån här spik. Just för att tittar man också på hur lagen har gått då, så gillar jag inte att spela mot formlag. Man brukar säga liksom att man kör dem tills de chokar ungefär. Och Kalmar har imponerat. Man ska inte glömma deras enda förlust i premiären av Allsvenskan. Det kom alltså mot Peking, alltså IFK Norrköping. Och de gjorde 1-1 i den matchen.
Ja, det var ju den tajtaste matchen Norrköping har haft. Och de har mött Djurgården och AIK efter.
Ja, och kört över dem. Och krossat liksom.
Ja.
Och Kalmar därefter har ju tagit två raka. Rejält.
6-0 i målskillnad mot Helsingborg.
Ja, precis. Så att Nanne och Kalmar, sen är det klart att Djurgården ska ha favoriter och Syre får gärna spika Djurgården om han vill och liksom tro att det är en bomba. De kan vinna, det är klart att Djurgården vinner matcher också. Men det är också så här, de är svenska mästare och det är en enorm press på deras axlar nu. Och det jag också vill avsluta med, det är att det känns fan i mig som att det är lite osämja i gruppen alltså. Alltså, jag gillar duon och coacherna som är stenhårda. Bänkade två stjärnor nu sist, va? Ajda Revic kom inte ens in på plan. Och jag gillar den typen av... De är cheferna, liksom. Men samtidigt är det ju inte bra i gruppen om det liksom... Du vet, Kujovic var ju bänkad också. Båda Ajda Revic och Kujovic var ju bänkade. Och det är ganska kraftfulla bänkningar. Men i mina ögon absolut inget fel. De har många duktiga spelare som löper och som gör jobbet. Så att nu har vi ju inte möjligheten att se startelvan. Men här skulle man kunna säga att om giganten får se startelvan, då ser han direkt åt i vilken riktning det här går.
Men nu känns det som är ganska rimligt att bara ta med hela.
Ja, om det finns förutsättningar för det så...
Hela vi den här nu så blir det 3-8-8-8. Så det är perfekt. Det är som att
vilken halvade vi AIK då eller?
Vi halvade AIK, ja.
Ja, det gjorde vi.
Det var giganten som sa det. Han är chef över
kupongen. Ja, men du kan inte ha med. De står nästan i 3,50 liksom. Det är löjligt alltså. De är för dåliga.
Ja, nej, men det här blir alldeles lysande.
Alltså, jag gillar att gå igenom podden för att man får så mycket av det. När man själv sen på lördagen sitter här dybban och bygger sina rader. Mm. Spelen kommer till en bara. Man sätter allt.
Absolut, absolut. Ska vi gå igenom våra bästa drag då? Vad har du, vad har ni?
Ja, då ska vi se här. Ja, men man måste ändå om jag då får gå emot en favorit, så måste man säga att ett jättefint drag är Huddersfield, att liksom kryss tvåan, att Nottingham inte vinner matchen, det är otroligt fint drag alltså. Och sen var det ju en till här någonstans. Jo, alltså för den järva, Bristol City, Sheffield Wednesday, för den järva alltså, det är ju att spika tvåan till 28%, det är ju riktigt fint alltså. För jag känner hur det kommer bli 13 i helgen. Alltså, nu känner jag direkt alltså, hur den perfekta raden, ja, det mumsas här nu. Alltså, nu ska man ut i värmen snart och njuta. Och sen imorgon, vet du, fy fan vad kul det här ska bli alltså.
Ja, men då går jag på spika istället. Du tog dragen här lite, så tar jag en... Då tar jag... som det känns nu är United under 70% här. Så känns det som Norwich har inte riktigt bredden här för att ge sig på FA-cupen mitt i den här bottenstriden. Medan United kliver in med jädra bra, vad ska man säga? Det är bra go-gruppen nu. Det måste kännas fint att spela United plötsligt.
Mm.
Det här, jag tror att det kan bli en överkörning. Och,
instämmer.
Och jag går emot, om man ska hitta någon spik här med, så tar jag den som vi sa där. Jag tar inte City egentligen då. Jag tar inte den nu. Jag tar Birmingham hem mot Hull. Birmingham har en väldigt solid och stabilt svår. Det är svårt att göra mål på Birmingham.
Ja,
och Hull är inte bra på att göra mål, så jag tar den spiken.
Mm. Det är bra, det är kul att ni tar det goda på smörgåsbordet och lämnar mig med skiten.
Nej, men du har dina timmar. Fram med dem bara.
Ja,
du har...
Nej, men jag tror att man ska hålla lite öga på Leicester-Chelsea-matchen. Jag tror att Chelsea kan bli lite överstreckat till slut. Jag tror inte att Leicester förlorar den matchen. Där skulle man kunna gamla bort Chelsea och ta ett kryss. Lite beroende på hur procenten rör sig, men... Det tror jag kan vara ett trevligt drag också, för jag tror många kommer spika Chelsea, eller många kuponger kommer spika Chelsea efter de här fina insatserna i inledningen här nu. Eller i alla fall luta åt det här hållet. Det är väl min känsla. Bra, då tackar vi för den här veckan, så ses vi nästa vecka. Får vi se om bängarna är tillbaka, den gyllene trion återförenas.
Ja, det är grymt.
Ta hand om er och lycka till
er. Ja, lycka till, hörni.
Hej.
Hej då.